i Everdahl och Karlssons film TV. Anora.
Your parents are gonna kill you.
I love my husband.
You do not know this guy.
We are consenting adults.
If you think this is gonna be allowed, you're dead wrong.
Do not touch me.
Guldpalmsvinnaren får svensk premiär. A Man on the Inside på Netflix.
Your first job is to lay low, meet people, start compiling a list of suspects.
Hello.
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 Get out of my room, weirdo.
Ted Danson slår tillbaka igen. Dessutom, Martin Scorsese producerar Beatles-dokumentär. Disney-animatörer i närkamp. London i ruiner. Allt i podcasten som är din absolut enda vän i film- och streamingdjungeln. Hej allihop, och här sitter vi äntligen vid våra mikrofoner i köket i Vasastan i Stockholm. Jag, Göran och CG, hej!
Hej!
Johan, hej!
Tjena du!
Och det här är ju då, det vill jag klargöra från första stund, att det här är novemberpodden.
Ja, men vänta ett tag, nu är det inte december nu.
Ja, då har jag något att berätta för dig, CG. Jo, nej, men så är det ju. Vi släpper den här första veckan i december av olika skäl, framför allt jobb, stress och sånt.
Ja, det är väl några av oss som varit ute på Ålandskryssning.
Ja, jag och CG har varit ute på Ålandskryssning, men på jobb. Vi har hållit föredrag om de 10 bästa filmerna du måste se och annat. Så att det har ätit sig in, och CG har varit på semester. CG, du är ju då ersättare för din ersättare.
Ja, just det.
Vilket säger någonting om allt kaos bakom kulisserna den här gången.
Det var därför, för jag kom inte ihåg varför skulle egentligen jag ha ersatt. Just det, för att jag hade väldigt stress i samband med att jag var på semester i Mexiko.
Och nu är vi i mitten av november, kan man väl säga. Eller till och med, ja, första 10-15 dagarna i november så var du i Mexiko. Och sen så hade du det stressigt med den här kryssningen. Så då tänkte vi, då frågade vi den gode och snälla Mårten Blomqvist, poddens kompis som har varit med flera gånger. Och han skulle ersätta CG så att CG fick lite lugn och ro. Men sen blev Mårten förkyld. Så att nu, som sagt, ersätter du Mårten.
Ja.
Som i sin tur skulle ha ersatt dig.
Och så hoppas man att Mårten kryar på sig.
Jag tror att han gör det. Vi har varit lite i kontakt. Jag tror att han är redan på bättringsvägen. Det kan jag säga med säkerhet. Sen ska jag bara gratulera dig, Johan. Du är stor i Danmark.
Alltså stor och stor. Alltså det har tryckts en ny upplaga, andra upplaga av en bok som jag illustrerat i Danmark. Det är för övrigt 2 upplagor i Sverige också. Alltså sånt var inte så jätte... För liksom 15-20 år sedan hade inte det här varit något att prata om. Men med tanke på hur böcker, då, speciellt bilderböcker för barn, säljer nu, så är det... Alltså för mig är det här en ganska stor händelse. Det är alla... Alltså jag är häpen, förlaget är häpna, alla är häpna.
Jag är häpen.
Ja.
Men det är ju kul att du är stor i Danmark. Liksom Meja, hon var stor i Japan. Visst var det så?
Det var hon... vad var det för låt?
All about the money, all about the dun-dun-dun-dun-dun. Eller...
Ja, jo, det var kusligt naturtroget.
Ja.
Kan man säga att det finns en ekonomisk obalans där, i och med att det bor rätt mycket mer folk i Japan än i Danmark?
Varför kan inte du bli stor i Japan också? Det handlar om alltså en bilderbok med fotbollsbilder.
Ja, det stämmer. Alltså just i det här fallet så är det ju så att Japan var väl inte... Nej, med tanke på att den handlar om fotbolls... Alltså Europamästerskapen i fotboll så är den ju svårsåld i Japan.
Ja, ja. Men Tyskland och Frankrike,
absolut.
Jag tycker, och det ska ju tydligen göras en fortsättning här.
Jo, vi ska göra en bok till VM också. Och då är det så bra att det finns 3 arrangörsländer, USA, Mexiko och Kanada. Så jag kan ju göra 3 uppslag långt, långt i förväg. För att med den förra boken, så det blev ju ganska stressigt med en del av länderna. Därför att de här kvalen drog ut på tiden.
Ja, just det. Ja, ja.
Ja, du kommer bli rik som ett troll. Och det unnar dig, sa han genom hårt sammanpressade läppar.
Jag kan ju bara nämna att jag har ju börjat som vanligt numera att titta på julkalendern på SVT. Ja, de senaste säkert ganska många år nu så tittar jag faktiskt, och jag tittar liksom på varje avsnitt.
Och du tittar även de år då Johan inte har illustrerat julkalendern, vilket han gjorde här om året.
Men Sigge, det var väl det enda året när du la av, för du tyckte att just den kalendern var för äcklig.
Ja, men nu kanske, tänk om Fredde lyssnar, blir han ledsen.
Det går ingen nöd på Fredde.
Nej, men jag...
Fredde Granberg pratar om, alltså, som gjorde den julkalendern.
Ja. Nej, men, men det var lite mycket så där. Snön var ibland typ gul och tomtens skägg. Ja, det var lite snorigt. Nej, men jag tyckte det var för mustigt för min smak.
Går inte hem på Västmannagatan.
Nej, men de senaste åren efter det har jag faktiskt sett varje år. Och nu då, Snödrömmar heter årets. Och jag har alltså bara sett då några få avsnitt. För jag vill inte titta i förväg, vilket man som recensent kan man ju liksom få förhandsitta. Men det vill inte jag.
Skulle inte du drömma om?
Nej, men jag tycker, jag vill liksom sådär ta det en sak, eller en dag i taget. Och den handlar om en sydsamisk familj som driver ett fjällhotell. Men nu har de ingen snö, så folk börjar boka av sina julresor.
Kristin, fjället är i obalans. Du måste hjälpa snön att falla. Hitta Kjellmetje.
Vad är det ens?
Alltså, är det lite sådär klimattema?
Det kan man väl säga, att liksom, om det inte finns något snö så... Ja. Så ja. Jag har ju bara sett några avsnitt, men det är klart att det finns den tanken också. Att ja, man ska liksom att... Men det är inte plakat, jag menar det är en julkalender.
Men det är stort med samer då. Alltså årets bokmässa hade ju Sápmi som tema. Och det var väl kanske inte årets bok, men serietecknaren Mats Jonsson kom ju med en bok som hette När vi var samer för kanske 2 år sedan. Som blev en jättesuccé.
Ja, och som har blivit teaterföreställning
i år. Ja, i år. Och han kom faktiskt med en uppföljare. Alltså När vi var samer är ju för vuxna. Han kom med en uppföljare för yngre läsare i år som heter Stinas Jojk, som handlar om samer också.
Ja, det, lite kan man ju säga, lite på tiden att det börjar vara en del som handlar om det. För man ska säga, jag har levt många år där ingenting nästan handlade om samer. Och ni också.
Ja.
Den i alla fall, än så länge, jag tänker ju fortsätta och tycker det och liksom hoppas ju att det kommer snö.
Vi kan betrakta det som ett bonustips. Snödrömmar, årets julkalender på SVT.
Ja, jag kanske återkommer i nästa avsnitt med någon slags lite sådär, ja... Tyckte jag höll den och så vidare. Men än så länge tänker jag fortsätta.
En uppgörelse, kanske.
Vem vet?
Nu ska vi prata film. Anora är en film som är... omtalad i förväg. Den vann Guldpalmen i Cannes, minsann. Och min gissning är att den kommer att nomineras i diverse Oscar-klasser också. Och det här är en film av en regissör och manusförfattare som heter Sean Baker. Och vem är nu Sean Baker?
Alltså Sean Baker kan man väl säga är en person som gör socialrealistiska filmer som samtidigt är väldigt roliga och färgstarka och kan man säga även färgglada för det mesta. Han gillar verkligen starka färger. Alltså vi har väl alla sett The Florida Project.
Ja, det var en av de allra första filmer vi pratade om i podden, tror jag.
Jag tror till och med det var så, att det var så tidigt att det faktiskt att det var en provinspelning. Jag undrar om vi någonsin släppte den podden.
Ja, i mitt huvud flyter det där ihop. Men vi har suttit här runt bordet och pratat om den med mikrofoner. Sen så kanske ingen hörde det. Men vi tyckte väldigt mycket om den.
Ja, det gjorde vi ju alla tre.
Ja. Ja. Och jag har ju sen letat upp då lite tidigare Baker-filmer. Så att med Anora har jag sett 4 filmer av honom. Tangerine, Florida Project, Red Rocket, som man förresten kan se på Netflix nu, och Anora.
Fast du gillade inte riktigt den lika mycket som de andra?
Jo, men då är det så att av de tidigare filmerna så är Red Rocket den jag är minst förtjust i och Tangerine den som jag tycker är allra bäst.
Och Tangerine kan man nästan inte få tag på. Men
det är lite svårt.
Det är den som, den är ju inspelad på en iPhone.
Ja, det är
och jag vill också säga på en iPhone 5S. För det läste jag någonstans.
En ganska tidig modell, så jag antar att den ser lite primitiv ut då.
Och fast alltså, samtidigt i och med att han har det här bildsinnet så är den ju väldigt snygg ändå. Och han har ju den otroliga känslan för miljöer. Att, alltså, han jobbar ju alltid så, eller i princip alltid så, att han letar upp en miljö eller ett socialt sammanhang som intresserar honom. Och sen bara studerar han den här miljön länge, hittar folk som lever i den och gör filmerna för det mesta då med amatörskådespelare som lever i den här miljön. Så han får en enorm autentisk känsla i de här filmerna. Anora är faktiskt den första filmen där han huvudsakligen har professionella skådespelare i de bärande rollerna.
Då ska vi prata lite om Anora, det är ju faktiskt den som är ämnet för dagen. Och Anora heter huvudpersonen i filmen, men hon vill bara kallas för Annie. Hon vill inte riktigt kännas vid det här ryska namnet. Hon har ryskt ursprung.
Uzbekistan, ja det är ju gamla Sovjet liksom, men uzbekisk.
Men hon är uppvuxen i New Jersey. Och hon är en ung sexarbetare, prostituerad, och hon uppvaktas av en rik knös och hela hennes liv förändras. Och känner vi igen den här basintrigen? Vi har sett den förut.
Det kan man väl säga att vi har.
Det är ju Pretty Woman naturligtvis. Och det fanns ju någonting lite kanske unket med det upplägget redan 1990. Det kommer jag ihåg, att det var inte det att den slank ner utan protester bland kritiker och andra. Så frågan är, kan man göra någonting med det här idag? Och jo, Sean Baker, han kan. Det är ju alla eniga om, inte bara kan juryn. Det här är en helt annan sorts film än Pretty Woman. Vi lyssnar lite på trailern.
You hit the lotto, bitch.
I know.
Bro, didn't I tell you?
Are you happy?
Very happy.
Your parents are gonna kill you.
I love my husband.
You do not know this guy.
We are consenting adults.
If you think this is gonna be allowed, you're dead wrong.
Do not touch me! Oh.
Ja, Sean Baker, kanske apropå de här Pretty Woman-jämförelserna, han har beskrivit filmen så här i en intervju. Det här är en saga som blir sann fram till att den blir en lögn igen. Alltså man kastas verkligen fram och tillbaka. Det finns det här saga-aspekten, men den är ju väldigt mycket mörkare än Pretty Woman om man säger så.
Ja, och den är så speciell. Det är en ganska vild film. Jag menar, det är fullt pådrag.
Det är fullt pådrag, och det var ju tydligen därför som Sean Baker rollbesatte Annie, huvudpersonen, med Mikey Madison som hon heter, som är en fantastisk ung skådespelerska. Hon var med i Better Things tv-serie som vi har pratat om här i podden. Hon spelade äldsta syren där. Men han såg henne i Once Upon a Time in Hollywood, Tarantino-filmen, där hon spelade en av Manson-mördarna.
Ja, den allra galnaste av de här tjejerna som jag kommer med knivar helt enkelt.
Det här är så knäppt, för att jag har ju sett den och gillar den och allt sånt där. Men det måste ha varit, nu kommer inte jag ihåg, Better Things var det efter den. För jag minns ju inte att hon var med i Tarantino-filmen.
Nej, jag minns inte riktigt det heller. Och jag minns henne oerhört väl från Better Things. Ja. Men Better Things var tidigare, eller i alla fall den började tidigare.
Jag kan säga att jag minns båda, men jag kopplade ju inte alls att det var samma person. För att hon har ju helt olika utstrålning. Alltså i Better Things så är hon ju ganska dämpad. Mm. Och i den här Tarantino-filmen så har hon det här enorma liksom fysiska utspelet som ju var det som Sean Baker fastnade för till den här rollen.
Men det är väldigt lustigt skillnaden ändå, därför att ja, hon har ett fysiskt utspel här och hon har den här hon är så street smart och hon är så liksom, ifall man muckar med henne så får man motstånd. Alltså hon är en Brooklyn-tjej. Jag sa New Jersey, men jag hade fel. Det är Brooklyn.
Ja, just det.
Uppvuxen i Little Russia kan man tänka. Eller Little Odessa heter det väl. Det här som är nära Brighton Beach. Och
ni har väl varit där båda två? Mm.
Ja, och Let Me Tell You, det är en upplevelse.
Det är ju verkligen, alltså någon som åker till New York nästa gång, så alltså, om ni inte har varit där, så stick ut till Brighton Beach och Coney Island. Det är så himla kul att bara gå omkring där. Att bara känna de här, bara atmosfären.
Bara se de här kvinnornas frisyrer. Ja. Alltså deras estetik. Alltså det är som att gå runt i en John Waters-film. Alltså det är så hårt sprayat och hårt sminkat. Ja, det är väldigt speciellt. I alla fall, där kan man tänka sig att hon har vuxit upp och där tilldrar sig en stor del av filmen.
Ja, och precis som med, tror jag faktiskt, alla Sean Bakers tidigare filmer, så var det just miljön som lockade honom från början. Att jag läste en intervju där han sa att han har velat göra en film som utspelas i de här ryska kvarteren i Brighton Beach i 15 år, men han kunde inte komma på vad den skulle handla om, men till slut så liksom föll poletten ner.
Ja, och tydligen fick han idén till intrigen. Sen så följer inte intrigen det som hände i verkligheten. Men ja, han har ju färggranna bekanta, så kände han en kvinna som blev kidnappad när hennes pojkvän var skyldig pengar till gangsters. Och det är inte riktigt det som händer i filmen, men någonting liknande. Så att det blev liksom intrigen. Och då ska vi kanske prata om den andra, alltså det är så många skådespelare i den här filmen. Det finns verkligen en mångfald av roliga karaktärsskådespelare. Men den andra i den här kärlekshistorien då, som det börjar som, det är då den ryske rikemanssonen Ivan som går på strippklubb, Vanja, som spelas av en ung snubbe som heter Mark Edelstein.
Och som ju är rysk och liksom så sent som förra året gick ut, tog examen på någon sån här Moscow Theater Drama School eller någonting. Så.
Det är så kul med honom. Nu pratar jag inte om skådespelaren nödvändigtvis utan om rollfiguren och hur han framställs. Att jag hade, för mig var det en extra dimension i den här filmen att bara tänka sig hur enormt irriterad du, CG, är på den här Vanja. Ditt hat mot honom.
Ja, men jag skulle bli galen. Alltså, så otroligt påfrestande. bara låt mig slippa honom så. Och han gör det ju jättebra, den här Mark Edelstein.
Och vad han är då, Vanja, Ivan, den här rikmanssonen vars föräldrar har en vräkig villa i Brighton Beach. Han är fruktansvärt bortskämd. Han vill bara partaja med sina värdelösa vänner. Han är ständigt packad eller hög och han är väldigt intresserad av då den här strippan som hon är, Annie, sexarbetaren. Men han är också väldigt intresserad av sitt tv-spel och typ onåbar och sitter bara så här otroligt nonchalant och bara...
Och hon liksom är i hans famn, eller vad ska jag säga, hon ligger ju i hans famn och han har hela tiden blicken på den här tv-spelet och liksom, och just det där trycker så här frenerat, det gör man väl i och för sig om man spelar det, det kan jag förstå också, på den här handkontrollen. Men alltså de bilderna...
Hans fiskmåsblick.
Ja.
Men som sagt, för mig, jag kan rekommendera er lyssnare, fundera på hur CG skulle reagera ifall det skänker ytterligare en dimension om det nu skulle behövas.
Jo, men det är en gammal sanning att en väldigt, väldigt stor del i hur en film blir ligger i rollbesättningen, alltså att hitta rätt skådespelare till rätt roll. Och tidigare så har ju Sean Baker, han har ju då helt enkelt letat lite grann som jag och Roy Andersson gör och en del andra regissörer också, att han letar folk i de miljöer han jobbar och så hittar han så att säga folk som hör hemma i miljöerna och som han tänker skulle passa som skådisar. Och då får han ju det här totalt äkta. Men alltså jag tycker faktiskt att han har lyckats med professionella skådespelare lika bra som när han har jobbat med amatörer. Jag tycker att hela casten, alltså rakt igenom, är verkligen totalt trovärdiga i sina roller.
Ja, han har någon slags unik förmåga, och nu motsäger jag genast mig själv, för det finns någon annan som också har haft den här unika förmågan. Så att rätt unik i alla fall, nämligen Bo Widerberg. Alltså han hade det här magiska att han kunde arbeta med professionella skådespelare och amatörer och på något sätt se till att de befinner sig på samma planhalva och på samma nivå och kompletterar varandra och förstärker varandra. Och det har jag nästan inte sett på det här sättet hos någon annan filmskapare.
Alltså Baker själv har ju pratat om att han har en del förebilder. Alltså två regissörer som han brukar nämna är dels Mike Leigh och dels Eric Romer. Och Romero är just att han jobbar så extremt lågbudget. Det här är ju den största budget, tror jag, som Baker någonsin har haft.
Även... Det är inga arméer, inga flygande
tv-fat. Nej, verkligen inte. Jag vet faktiskt inte om Mike Leigh jobbar med amatörer, men han jobbar ju verkligen med skådisar som får liksom, ja, verkligen bo in sig i sina roller liksom månader i sträck, så att de på något sätt blir de personerna de spelar.
Och Eric Romer kan vi då tillägga för våra lyssnare, de som kanske inte redan vet det, att Eric Romer, hans andra favorit, det är ju verkligen en husgud för dig, Johan.
Ja, så är det verkligen. Så det bidrar säkert till att jag har gillat då även de här tidigare Baker-filmerna så mycket. Att han har ett sätt att jobba på som jag tycker det är väldigt roligt att se den sortens filmer.
Ska jag säga någonting om de här skådespelarna? De fördelar sig i olika grupper. Det finns den här sexklubben som jag tror består väldigt mycket av amatörer och folk som faktiskt jobbar.
Ja, det tror jag är bara riktiga strippor utöver Anora då, som är en professionell skådis.
Och sen så finns det här gänget med ryska hårdingar, därför att föräldrarna till Vanja, Ivan, de är då inte överförtjusta, så att det anländer, det är ju oklart om de är verkliga gangsters, men de är ju tuffingar.
Ja.
Och de ska försöka åtgärda det här äktenskapet på något sätt. Och det är så kul, jag kommer att tänka på en film som vi tre såg tillsammans för inte så länge sedan, som heter Lady for a Day, som är en komedi från 1930-talet.
Jag tänkte också på det.
Som handlar om gangsters som av någon anledning tar hand, alltså det här är ju inte en solskenshistoria på det sättet som Lady for a Day är, men just att det är skurkar och gangsters som är farliga på riktigt, men också människor. De är inga våldsrobotar. De vill bara ut ur den här jobbiga situationen, förstår man. Och den som är våldsam är ju Annie.
Ja.
Själv. Och i och för sig, man förstår att det här är personer man kanske inte vill mucka med ändå.
Nej, jag tänkte också mycket på just amerikanska komedier från 1930-talet när jag såg den här filmen. Att det är väldigt lätt att tänka sig till exempel Barbara Stanwyck som ja. Den här ja. Annie. Alltså som samtidigt är väldigt tuff men också väldigt, väldigt sårbar.
Men spelade inte hon nästan en sån roll i, vad heter den här komedin om språkprofessorer med Barbara Stanwyck, Ball of Fire? Hon är nattklubbsångerska, hon är ju inte strippa i en gammal amerikansk film. Men det är en liknande rollfigur.
Ja, det är det. Och hon har gjort en film där åtminstone premissen är ännu mer lik, som heter Lady of Burlesque. Men det är tyvärr en mycket tamare film än vad titeln låter som.
Visst kom det någon film som hette Burlesque för några år sedan, Cher, eller hur?
Jo,
den var... inte var så där jättebra.
Alltså den är en sån där, om man är på kalkonfilmhumör, om man vill se någonting som faktiskt är så dåligt så att det faktiskt är roligt på riktigt, då kan man titta på Burlesque. Den är åt det hållet. Den är besinningslöst dålig, men den är dålig på ett sätt som är liksom inte kan förnekas. Den har vassa armbågar och tar sig fram. Om man ska prata om den här andra miljön då, den här sexklubben där alla i princip spelar sig själva, det är också typiskt Sean Baker. De är skildrade med sån ömhet. Det finns ju inget moraliserande eller... Det skildras ju verkligen inte som någon sorts idyll.
Nej, nej.
Det finns ju för sig en hårding där, som hon som är rivalen till...
Ja, Diamond.
Ja, hon är inte god att tas med.
Hon är inte sådär jättesympatisk, kanske.
Nej, men däremot märker man att det här, som Sean Baker säger i intervjuer, att han verkligen, när han kliver in i de här miljöerna som alltid är ganska sjaskiga vardagsmiljöer som han vill skildra, så är det väldigt viktigt för honom att människorna där skildras med respekt. Och så är det ju verkligen.
Ja, och det är ju också så med de här, som vi redan varit inne på lite, med de här hejdukarna som skickas av Vanjas föräldrar för att liksom bara ta tag i situationen. Även de, fast de kan vara liksom brutala, ja, de måste ju göra sitt jobb, men även de är ju sådär sårbara och de vill egentligen inte, de vill helst inte behöva vara så liksom hårda.
Dels för att de är människor, men dels också för att de är liksom, de har ju inte något uppehållstillstånd. Alltså det finns ju också någon självbevarelsedrift. Ska säga bara det här med så att de är sårbara. Alltså på ett tidigt stadium så får en av de här, vad man förstår, är typ en hjärnskakning och bara tvingar sig att hålla sig uppe. Det, oj, oj, ja.
Ja, det är väldigt... Men alltså, om vi just kommer till det här med hur han skildrar sexarbetare. Det här kommer från en intervju som Berker gjorde i samband med just Tangerine. Och den handlar om, så att säga, det är en ännu mer utsatt miljö. Att det här handlar om gatuprostituerade i Los Angeles. Han rekryterar ju då skådespelarna från den miljön, och då frågade han dem, men hur vill ni att jag ska skildra det här på film? Och då var det första de sa, men du måste absolut visa vilken hård miljö det här är, hur utsatt man är. Men för det andra, men det ska vara en rolig film. Och han tänkte, men hur fan lyckas jag med det här? Det går ju inte, men jag tycker han har lyckats med det.
Ja, han är någonting absolut speciellt. Och om vi ska avsluta den här diskussionen om Anora, så tycker jag att det är väldigt spännande. Den här titeln, alltså det är ju det namn som Annie absolut inte vill använda om sig själv. Och hon är ju så hård, alltså hon har ju verkligen en fasad som glipar lite grann när hon faktiskt blir kär på riktigt i den här Vanja. Och för mig är det spänningen i filmen, de här glimtarna man får se av Anora bakom Annie. Vad är det som finns där inne som hon inte vill kännas vid?
Det är verkligen, det är en stor del av filmen.
Hon är ju, alltså Mikey Madison där, hon är ju väldigt bra. Nu har vi inte pratat så mycket om det, men det är ju en väldigt utlämnande roll på många sätt. Jag menar, det är ju inte minst att hon, det är jättemycket, hon måste vara naken och dessutom göra grejer som är väldigt så här utmanande och allting.
Och fysiskt jobbiga.
Fysiskt jobbiga och på alla sätt och vis.
Hon är så bra. Hon håller det här mysteriet vid liv till nästan filmens sista sekund också. Där man skulle, utan att avslöja någonting, men då känns det som att, ja, man kommer henne lite närmare.
Men sen har, för mig är det så här, jag tycker ju, precis som jag märker på er också, jag tycker väldigt mycket om den här filmen. Alltså så där, verkligen, verkligen. Men den har en, för mig finns det, det är en liten, när en... Han, och det är när den här Vanja, han schappar ju i ett läge av filmen för att han liksom är rädd för pappa och mammas hejdukar. Och då är det liksom ett parti där när de håller på att leta efter honom. Där kan jag tycka på något sätt att filmen lite hamnar i en loop. Alltså jag tycker liksom
det är en ganska lång film, den är 2 timmar och 20 minuter.
Ja, och just där tycker jag på något sätt att där blir jag lite otålig. Men det är min enda lilla invändning, för att annars tycker jag att det är en så väldigt bra film.
Ja, alltså då kan jag säga att jag gillade den här filmen så mycket att jag såg den två gånger. Det var ju lite grann för att jag hade chansen. Jag var inte ute och kryssade på Åland som ni. Utan,
eller i Mexiko.
Eller i Mexiko. Men alltså, första gången jag såg filmen så var det så att jag tyckte precis som du att åtminstone början av det här letandet var en svacka. När jag såg om filmen igen så tyckte jag faktiskt inte det. Att, alltså en rolig, för det här är verkligen en film som, alltså jag såg den ju, jag såg om den, det var inte alls länge sedan jag såg den första gången, det gick bara några veckor emellan. Men när jag såg den första gången då var jag så väldigt inne just i den här historien mellan Annie och Vanja och hur det skulle gå, hur det skulle gå med deras föräldrar. Men när man vet hur filmen slutar, och den har ett oerhört, alltså gripande och väldigt effektivt slut, när man så att säga vet vart filmen är på väg, då finns det nästan som en annan film i filmen som handlar om Annie och framförallt en av de här ryska gorillorna. Och det var liksom den som jag såg när jag såg filmen andra gången, och då var det en massa grejer i den här jaktsekvensen som jag hade missat. Alltså korta scener mellan dem, ofta bara alltså blickar, de säger inte mycket till varandra, men det liksom växer sakta sakta fram någonting mellan dem.
Ja, nu tänker jag säga att det tyckte jag att jag så att säga upplevde, jag har ju bara sett den en gång, men det var en ganska stor grej för mig redan första gången jag såg den, så att för mig ändrar inte det att jag tycker ändå att det där lite är lite sådär utdraget det där när de letar efter honom. Men jag vet inte. Jag får
alltså det är inte alls samma, det är inte alls samma fart där, för att filmens första timme är ju, det är ett ofattbart tempo. Man är ju nästan liksom andlös, och sen blir det något av en andhämtning, och sen kommer det här enormt drabbande slutet.
Närmar vi oss ett betyg rent av?
Ja, det kan man väl göra.
Vad säger du, Johan?
Ja, alltså jag tror inte jag överraskar någon när jag säger 5.
Och vad säger Sega?
Och jag säger 4. En stark 4.
Oj, då hänger det på mig. Jag säger också en stark, 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 jättestark 4. 4 till Anora även för mig. Så då blir vårt gemensamma betyg 4 stjärnor till Anora. Och nu är det dags för TV, streaming, vad man nu säger. A Man on the Inside på Netflix, och då har vi en komediserie i 8 delar med Ted Danson, och den här bygger faktiskt på en dokumentär, en chilensk dokumentär. Den första amerikanska sitcom jag känner till som bygger på en chilensk dokumentär.
Som väl du dessutom har sett?
Jag har sett den, och många med mig, för den låg på SVT Play för några år sedan och var ganska omtalad. Det handlar om en äldre man i Chile, som sagt, som var mullvad, alltså hemlig spion på ett äldreboende. Det var en tjuv som härjade på
där. Men var det inte så att det var lite allvarligare än en tjuv? Att de misstänkte, jag har ju bara läst om det här, men när jag läste om den så trodde de att det var nästan någon form av övergrepp, tror jag, på en åldring.
Alltså jag kommer inte ihåg det där utvecklades, men som jag minns så började det faktiskt med att det var något smycke som stals eller någonting. Men det är i alla fall grundtanken, grundidén. Och det är den som man har fört vidare i A Man on the Inside, men den utspelas i San Francisco, och som sagt Ted Danson har huvudrollen som den före detta arkitekten, änklingen Charles. Men vad har vi att säga om Ted Danson då?
Alltså vi har väl det att säga att man har ju, eller jag har i alla fall gillat honom ända sedan Skål, där jag tyckte att han var väldigt rolig, och sen har han gjort hur mycket som helst. Man har kanske börjat gilla honom ännu mer ju äldre han har blivit.
Ja, så är det nog för mig, och jag gillade i och för sig också Skål, jag tyckte det var kul, men på senare år så har han ju liksom börjat, alltså det var ju bland annat en serie som du, Göran, tipsade mig om som heter Bored to Death med honom och Jason Schwartzman.
Som fortfarande ligger på max. Jag ska säga att om någon blir inspirerad att titta på den, kom ihåg att piloten minns jag som, alltså den är inte representativ. Man ska ha tålamod. Den har
det kommer jag ihåg att du sa till mig, för jag var verkligen så här, är det verkligen något?
Men sen tar den fart redan i avsnitt 2. Nej, men den är väldigt rolig. Den är ju goofy. Alltså den kan på något sätt, på sitt helt unika sätt, så lyckas den återskapa någon, den där lite galna screwball-stämningen från 30-talet.
Jo, den var kul. Och sen var han ju med i en advokatserie som var lite Damages. Den var väldigt kul också.
Det var där jag återupptäckte honom, för jag tror att det var till och med före Bored to Death. För saken är att till skillnad från er, och jag vet inte, det är väl något fel på mig, jag har aldrig gillat Skål. Det är någonting med den serien.
Har du svårt kanske för brevbäraren?
Så här, Det är inte brevbäraren jag har svårt för. Inte heller för Norm eller någon av de andra. Den jag möjligen har lite svårt för var faktiskt Ted Danson-figuren, Sam. Alltså bartendern. Jag tyckte han var så här lite stöddig. Det hade ju fel. För sen så såg jag den här serien som du pratade om, Johan. Och det var ju säkert 10 år senare eller mer. Som heter Damages. Med en bindgalen Glenn Close i huvudrollen. Som vad hon nu var, försvarsadvokat. Skurken i första säsongen var Ted Danson. Och han var helt magnifik. Och så rolig. Han var så totalt utan moral. Fast på ett väldigt futtigt sätt. Alltså han var lysande. Och sen har vi sett honom i massa grejer. Som den serie som du pratade om. Men också The Good Place.
Ja just det, ja, där är han ju också jättebra.
Som
ja.
Ligger på Netflix och som man
Simma
kan...
lugnt, Larry dyker han ju upp.
Ja, när han spelar en version av sig själv. Nej, men han har sån timing, man trivs med honom. Och han, det har jag förstått också på Michael Shore som då är showrunner, han som skriver och ibland regisserar A Man on the Inside och som också gjorde The Good Place, att Ted Danson är väldigt speciell att arbeta med på det sättet att han är ju en grand old man och han kan vila på sina lagrar, men han jobbar hela tiden för att det ska bli bättre. Han vill hela tiden ha en tagning till. Han vill skruva på det. Men kan vi inte göra så här istället? Och det märker man nästan på honom. Alltså han är på alerten.
Det är ju kul, för så är ju hans rollfigur rätt mycket här. Alltså Charles, mannen på insidan. Nej, han blir ju väldigt entusiasmerad av, i vissa situationer, av det här när de ska liksom lösa det här mysteriet. Och han blir nästan som ett barn och så ivrig.
Han är ju oerhört barnslig. Ja. Alltså det här är ju ett sätt för honom att leka hemlig agent.
Ja men precis, och det är ju, men han, det, ja, det finns någon sån skön sån entusiasm där.
Och man anar, eftersom den här rollen är specialskriven för honom, att de kanske har lyft fram den sidan hos Ted Danson. Men vi kanske då, eftersom du nämner hur han reagerar, lite mer om intrigen. Vad som händer är då att det försvinner smycken på ett äldreboende och en privatdetektiv anlitas, och det är hon som städslar Ted Danson, Charles, i den här mullvadsrollen på ett ganska flott äldreboende, får man väl lov att säga. Det är inte liksom, det är inte fattigt folk som bor där.
Nej, och det ligger i en del av San Francisco som, när jag var där senast bodde jag, mitt hotell låg väldigt, förstod jag plötsligt, nära det här, och det är ju liksom, det är en väldigt mysig del av San Francisco.
Väldigt central del. Men låt oss lyssna lite på trailern.
Investigative assistant.
This necklace, my client's family heirloom, has gone missing at Pacific View Retirement Community.
You would pretend to be a new resident.
You're interested in a tour?
We are.
And be my source.
A man on the inside. I'm in.
Got your phone? Camera glasses? Recorder? Are you just tapping different parts of your body?
Yes. I left everything in my room. I'm just so excited. I'll be right back.
Your first job is to lay low, meet people, start compiling a list of suspects.
Hello.
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 Get out of my room, weirdo.
I don't do yoga. I'm naturally flexible.
I don't want any.
Don't want any what?
Eat it.
Bless me, Father, for I have sinned. I had impure thoughts about Pedro Pascal again.
A few bumps in the road today, if I'm being honest.
Om man ska nämna den här Michael Shore då, som gjorde The Good Place innan han gjorde A Man on the Inside, så var det också han som var en av männen bakom Parks and Recreation, som också är en serie som har varit på tal ett antal gånger här i podcasten, som jag älskade. Och Michael Shore, han är väldigt speciell. Jag hörde en intervju med honom i Fresh Air, alltså det här radioprogrammet, podden, och han är så intresserad av moral. Och han är väldigt ovanlig bland komiker och komiska manusförfattare i USA, att han är ingen rebell. Han tycker att man ska följa reglerna. De finns där av en anledning, och han blir upprörd när folk inte följer regler. Och det går som en röd tråd genom allt han gör, från Parks and Recreation som handlar om någon slags kommunarbetare, hur de försöker göra livet bättre mot invånarnas vilja. Och The Good Place som är helt enkelt moralfilosofi.
Ja, och alltså det är väldigt typiskt honom att hans hjältar är administratörer. Alltså Leslie Knope i Parks and Rec och Didi heter hon ju i den här serien, som är någonstans nästan änglalikt god och duglig administratör av det här äldreboendet.
Men man kanske är väldigt bra på att skilja, för de hade ju kunnat bli olidliga, de här goda administratörerna, men man gillar ju Didi.
Ja, verkligen.
Så, gud, jag älskar henne. Hon, Stephanie Beatrice heter hon, tydligen från Argentina från början tror jag, skådespelaren som spelar Didi. Jag tycker hon var så bra. Och så kollade jag hennes CV. Det var en massa grejer, men jag tror fan inte jag sett någonting. Och ändå tyckte jag på något sätt att hon kändes bekant.
Ja, jag kände inte igen henne. Däremot så kände jag igen många andra, därför att det är många sköna gamla stötar som befolkar det här äldreboendet. Bland annat Sally Struthers. Det var ju hon som var gift med Rob Reiner under samma tak.
Nej, men oj! Det hade jag glömt. Eller ja, alltså, nej, men det visste jag inte. Gud, den tittade jag väldigt mycket på.
Alltså, det skulle vara lätt att tänka sig Rob Reiner som en av gamlingarna här.
Ja, jo.
Och visst är det väl en av de äldre kvinnorna någon som var med i Lagens änglar också?
Just det, Susan Rutan hette hon. Och det är ett sånt där namn som ingen människa i världen tror jag känner igen. Men om man ser en bild på henne, framförallt hör henne prata för en annan speciell röst, då kommer hon, ja, Lagens änglar. Och hon är en sån där som jag knappt har sett sen dess. Och hon gör ju en väldigt bra insats i den här serien, A Man on the Inside. Och det är bara så kul att se någon som har varit i skymundan i kanske 30-40 år får något att bita i.
Nu, jag tänkte fel. Lagens änglar.
Ja?
Ja, för jag tyckte,
vad sa du?
Nej, jag sa ingenting. Johan sa Lagens änglar, ja. Men i mitt huvud så var det så här, Charlies änglar. Och jag satt desperat och bara tänkte, vänta ta nu, Farrah Fawcett, och sen så var det, vem fasen kan jag ha? Ja. Lagens änglar.
Kanske nästa säsong, Charlies änglar, ja. Seger. Vi får
men
se.
Okay.
Och ytterligare en sån där birollskådespelare som jag blev jätteglad att se. Hon heter Veronica Cartwright. Det är hon som är den här som är lite religiös och tycker att allting är för snuskigt och samtidigt lite intresserad av snusk. Det är hon som, den rollfiguren.
Är det hon som biktar sig framför sin iPad i, ja, uppehållsrummet?
Ja, och ombes att sluta med det. Hon är väldigt kul, Veronica Cartwright. Och där har vi verkligen ett skådespelarliv, därför att hon var en av barnen i Fåglarna. De som jagas på skolgården av fåglarna. Hon är en av dem. Och hon var en av urbesättningen i första Alien. En av de första offren.
Jag känner att nu är det så här. Vi kan hitta liksom. Vi skulle kunna prata i timmar. Om
ja, nej. Jag är färdig med henne. Men hon är i alla fall. Eller jag är färdig med de här gamla underbara karaktärsskådespelarna.
Ja, alltså förlåt. Det var ingen kritik. Så jag tycker det var kul det där med fåglarna. Men, det var
men bara, nu får det räcka, ja, tycker jag ändå. Ja, nu räcker det.
Men är det här lite som någon säger om Ted Dansons rollfigur? Alltså om Charles i serien. Att när man ser dig, det är som att se en podcast i kostym. Han har en tendens att hålla föredrag.
Nu måste jag säga att till skillnad från Charles så jag är ju faktiskt del av en podcast. Så ja. Jag tycker att jag har en fullgod ursäkt.
Och du har inte kostym.
Och jag har inte kostym. Nej, men det är väl bara, A Man on the Inside är väldigt svår att inte låta sig skärmas av.
Ja, alltså den är ju, men jag vill verkligen säga att jag tycker den är liksom mer trivsam än skrattkul. Alltså,
ja, absolut.
Man kan ju jämföra den lite med Only Murders in the Building. Alltså de är ju samma, det är ju verkligen som vi har pratat om tidigare. Fan vad det är mycket just nu med det där liksom, lite så här gammalt mys och lite deckar, pussel, bla bla
och
bla.
Äldre skådespelare.
Och äldre skådespelare. Det är verkligen i tiden nu. Men Only Murders in the Building, den tycker jag nog faktiskt ibland är liksom ännu lite roligare än den här. Men jag
skulle säga precis tvärtom. Men jag vet att jag är minoriteter, för jag gillar inte senaste säsongen av Murders in the Building, eller Only Murders in the Building. Men som sagt, jag vet att ni och många andra gör det.
Det finns ju verkligen uppenbara likheter i och med att båda är någon sorts kombination av sitcom och någon sorts feelgood-deckare. Och jag håller med dig att jag skrattar nog mer när jag ser Only Murders in the Building. Men själva så att säga deckardelen är ju mycket, mycket mer liksom tagen på allvar i A Man on the Inside. Alltså i Only Murders in the Building så glömmer jag ju helt bort vad fallen egentligen handlar om stundtals. Men här så tycker jag faktiskt att gåtan dels faktiskt är intressant och närvarande hela tiden, och också att de har ett bra slut på den som åtminstone inte jag alls hade gissat.
Nej, det hade faktiskt inte jag heller. Å andra sidan, jag har aldrig gissat rätt på något slags. Jag är helt idiot korkad på så här deckarintriger. Alltså även när jag sätter klart så kan jag nästan vänta vad gick det ut på? Men i alla fall, jo. Nej, men sen är det en grej också som, för nu, men jag menar, jag tycker verkligen om den här, jag vill betona det, men ibland kan den bli lite så här, lite käck och klämmig ibland för min smak. Alltså just när det ska vara så där lite med, jo, de här gamlingarna, att de ska vara, det ska vara lite festligt.
Jo, fast det är ju en del nästan av sitcom-genren, kan jag tycka. Och det finns ju verkligen delar av den här historien som tas på stort allvar. Alltså, de lyckas ta upp Alzheimer på ett sätt som inte känns sökt och knäppt och fel. Vilket alltså, det är en insats i sig.
Det håller jag med. Och det gäller ju liksom serien, vad ska jag säga, det är 8 avsnitt och den blir mer och mer, tycker jag. Nästan ska jag säga att dramat får mer plats i de sista avsnitten och verkligen faktiskt griper.
Ja, och den här titeln som då är dubbeltydlig, A Man on the Inside, det är ju naturligtvis att han är mullvad, men det betyder också att Charles inre händer det någonting med. Och där är ju Ted Danson, han har ju den sidan också, att man tror på hans utveckling i serien.
Nej, för att när man säger att det här är feelgood, och det tycker jag att man kan säga, så betyder det inte att den liksom slätar över eller känns förljugen på något sätt. Det här handlar om gamlingar och folk dör och folk blir sämre och alltså ingenting sånt liksom sopas under mattan.
Och det flaggas ganska hårt för en andra säsong. Jag fattar inte hur en sån skulle kunna se ut, men Michael Shore är ganska bra på att reboota sina serier. Alltså The Good Place hade ju en del säsongavslut som jag kände, men hur kan någonting hända nu? Ja, men han fixar det varje gång, så det kanske han gör här också. Så A Man on the Inside på Netflix gillar vi. Jag kanske gillar den mest.
Ja, men alltså, jag gillar den absolut.
Ja, jag gillar den mycket, jag menar, också.
Man kan ju gilla någonting fast man kan ha små reservationer.
Fast ingen gillar den så bra som jag.
Okej, okay, du vinner gillarkampen.
Men Göran, nu när du säger, jag minns faktiskt vi såg ju en del av de här avsnitten tillsammans. Så att jag minns att du var inte jätteförtjust i just detektiven, alltså hon som anlitar Ted Danson.
Nej, jag tycker att hon har en del kul repliker som i en roligare skådespelares mun hade landat bättre. Men hon har ju en ganska liten roll i serien.
Ja, men jag kan hålla med om att det känns som att hennes repliker är skrivna för en... För att jag tycker i och för sig inte något fel på skådespelaren, men att hon möjligen lite felkastad. Alltså det känns som att rollen är skriven för en person med en lite tuffare utstrålning helt enkelt.
Så kan det absolut vara.
Ja, det vet inte hur Samuel håller med. För jag tycker nog att hon funkar just som... För hon är ju faktiskt... Hon har ju en hel del så här ganska jobbiga sidor.
Ja, ja. Absolut.
Och det tycker jag att hon levererar den skådisen på ett trovärdigt sätt.
Det är bara det att jag inte tyckte att hon var så kul. Nåväl, nu är det dags för sista rundan. Det var sant. Vi är redan inne på sista rundan. Tiden går fort när man bråkar om birollsinnehavare. Och här har vi alltså 3 ytterligare tips. Det kan vara bio, det kan vara streaming, böcker, vad som helst. Och vi börjar med C.G. Karlsson.
Ja, och jag ska prata om Beatles 64, en dokumentär på Disney Plus om Beatles första USA-besök februari 1964. De var där i 3 veckor och gjorde bland annat ett legendariskt framträdande i Ed Sullivans tv-show.
I den lokal som sen togs över av David Letterman och där nu Stephen Colbert huserar.
Just det, och där väl både du och jag har varit, va?
På Letterman-tiden, ja. Fast vid olika tillfällen.
Och visst är det väl så att det finns en spelfilm av, jag tror att det är en tidig Robert Zemeckis-film som heter I Wanna Hold Your Hand, som handlar om Beatles i USA 64 också.
Det gör det.
Ah, oj, vad ni vet. Jag vet i alla fall att det är Martin Scorsese som har producerat den här. Och regissören är David Tedeschi. Och han har jobbat mycket med Scorsese som klippare. Bland annat på Scorseses George Harrison-dokumentär 2011. Men han har också haft tillgång till filmmaterial från de här bröderna Albert och David Maisels dokumentärfilm What's Happening, The Beatles in the USA, som de gjorde alltså 64, och det materialet har jag använt.
De här bröderna Maisels, de är verkligen så här dokumentärlegender. Det var de som gjorde Grey Gardens, om de här excentriska överklasskvinnorna
som väl var släkt med Jacqueline Kennedy, va?
Ja.
Ja. Så det är det här då väldigt mycket gammalt material och sånt som jag inte har sett och så här. Och sen är det då tillagt lite nya intervjuer med Paul McCartney, Ringo Starr.
The British Embassy gave them a cocktail party and the British ambassador welcomed them very warmly, except the staff of the embassy treated them terrible. They were calling them scruff and the Beatles were in shock about it. some of the staff would call them yobbles and say disrespectful remarks, that George Harrison would near tears.
We kind of got used to it. We're working class guys, and if you came up against posh people, you figured they're going to probably look down on you. But you know what? We didn't give a flying fuck. They're working at an embassy. We're on the road rocking.
It got that, you know, people were sort of touching us as we walked past, that kind of thing, and whatever. We were supposed to put up with all sorts of shit from Lord Mayors and their wives and be touched and poured like Hard Day's Night only a million more times, you know, like at the British Embassy in Washington. Some bloody animal cut Ringo's hair, you know, in the middle of... I walked out of that, you know, swearing at all of them, and I just left in the middle of it.
Oh. Andra artister som Smokey Robinson och Ronnie Spector och sådär. Och sen även gamla amerikanska fans, Beatles-fans, som minns liksom upplevelsen att se de här engelska idolerna. Och
det tycker jag nästan är bättre. Förlåt att jag avbryter, men jag har också sett den här filmen. Ja. Det är otroligt både kul och gripande.
Och en, just ett sånt gammalt fan som jag tycker är en kul grej, det är ju att det är ju liksom Leonard Bernsteins dotter Jamie. Hon var ju alltså ett hängivet fan. Och hon berättar att liksom den här Ed Sullivan-showen krockade med familjens middag. Men hon lyckas övertala sina föräldrar att få rulla in den svartvita tvn i matsalen. Jag tycker det är så kul att tänka sig Leonard Bernstein.
Jag kan tänka mig att Lenny bokstavligt talat var med på noterna. Han ville ju vara nere med kidsen.
Absolut, det var han Bergs. Men sen är det ju också mycket kul såna här bakom kulisserna material. Vi hänger med Beatles i liksom loger, hotellrum, studios, och vi åker tåg med dem till Washington DC. Och det är ju det här som man har sett även förr med dem, på, framförallt på den här tiden.
What's your favorite song?
Like Christmas.
Yeah, and God Rule the Wenceslas Kingdom. I like this, another one of my favorites. Did you say White Christmas?
Yeah. Yeah,
it's a good song.
Not in rock and roll.
Christmas.
Oh, yeah, it is, yeah. Like it. Yeah, it is. You've heard it.
Dreaming of the white.
God bless you, Mom. Thank you, Dad.
Christmas.
Det här konstanta skämtandet och lekarna. Det är ju liksom innan, alltså Get Back-dokumentären som kom.
Den är ju lite sorglig kontrast på det sättet, för de är så färdiga med varandra där, och det är de inte i den här filmen. De har roligt.
De har verkligen kul tillsammans, och de tycker att de andra är roliga. De liksom, ja, det finns någon väldigt sån fin stämning verkligen som är så påtaglig.
De säger någonting i filmen, ja, men alla från Liverpool ser sig själva som komiker. Ja. Så är det bara. Och det, så känner man att de var.
Och sen är det ju fina inslag från konserterna som de gjorde, och det är en sån kick. Alltså jag är ju då sån, jag sitter ju då och då och letar på YouTube efter, för det kommer alltid vart efter lite nya såna här gammal grejer med Beatles, men det är ju aldrig den här kvaliteten, eller väldigt sällan den här ljudkvaliteten och bildkvaliteten. Det är ju så häftigt att se det här när det verkligen låter bra liksom.
När Martin Scorsese har skakat fram lite Disney-stålar så att de har kunnat fixa med det här materialet.
Precis. Så för mig är det ju en nostalgifest som, ja, och bitterljuv, för det tycker jag allt är. Framförallt ju äldre jag blir så blir det alltid, kommer alltid in det där vemodet med tiden går och så vidare. Men det är en skillnad mellan mig och er som det slog mig bara att jag upplevde ju Beatles genombrott. Jag är ju så gammal så att liksom, jag var ju sådär typ 9-10 år.
Mitt första Beatles-minne, då är de ju redan splittrade.
Ja, det är det jag tänkte. Och jag menar, du är ju mellan oss.
Ja, så jag minns ju när de splittrades. De splittrades väl 69 när jag var 9 år.
Men just det här, fatta att liksom de kommer fram, de slår igenom. Och då var jag precis i den här. Så jag menar, så jag blev ju tok-fan.
Såg du Drop-In när
det
sändes?
Ja, jag såg när det sändes.
Oh, wow.
Hos mormor och morfar, tror jag, i Norrköping. Men jag såg det i alla fall. Nej, men så det är klart att det går aldrig att komma från. Jag tänker alltid, nästan, det är en konstig jämförelse, men ibland så pratar vi om unga idag. Tänk, de som inte var med innan mobilerna, de tycker att det är så självklart att man har mobiltelefon. Det är en väldigt konstig liknelse. Men för mig var det länge så när jag började tänka, nu har jag gjort så många gånger, men tänk att jag har ju kompisar som, de har liksom inte upplevt Beatles genombrott. När de började tänka och vara tänkande människor, då var Beatles bara en självklarhet.
Jo, men jag kan köpa den liknelsen, om inte annat för att både mobiltelefonins genombrott och Beatles genombrott var så omskakande.
Ja.
Jo, men det är ju verkligen sån här, det finns ett före Beatles och ett efter Beatles. Mm. Alltså så är det med en del företeelser. Så Beatles är väl verkligen urtypen för en sån grej.
Vad heter filmen igen?
Den heter Beatles 64 på Disney Plus.
Och då, det här är då inte Disney Plus tema. Som jag alltid säger när det blir sån här händelse, att vi är inte sponsrade av Disney Plus, om det vore så väl. Men mitt tips, som är ett dubbeltips, det är faktiskt också Disney Plus, men av ett helt annat slag. Därför att jag läste någon krönika på nätet av Leonard Maltin, han som gjorde sin movie guide i många år. Och som återigen vår kompis Mårten Blomqvist översatte, eller var redaktör för en svensk utgåva av. Han är fortfarande i farten, ingen ungdom, men han älskar animerad film och han skriver om all slags gammal film. Men han har ett särskilt gott öga till animerad och har skrivit böcker om det. Och han i något sammanhang rekommenderade en film som har legat ett bra tag, så att någon har kanske sett den. Den har legat ett bra tag på Disney Plus, som heter Waking Sleeping Beauty, alltså man väcker Törnrose ur sin sömn ungefär. Det här är en dokumentärfilm. Det handlar om Disney i mitten på 1980-talet. 1984 så kommer Michael Eisner och Jeffrey Katzenberg, som är hårdföra filmbolagsdirektörer från Paramount. De har producerat Top Gun och Flashdance och andra sådana hittar som inte har det minsta att göra med Disney. Men de tog över på Disney 1984. De skakade liv i bolaget som var på väg ut för. Det hade lite grann bara stelnat.
The fact is that the last couple of animated movies made were not particularly good.
That year we were beat out at the box office by the Care Bears movie. We knew we hit rock bottom when the studio told us that we were being kicked out of our own building.
När Walt Disney dog, och frågan ständigt berättar då gamla medarbetare, vad skulle Walt ha gjort? Vad skulle Walt ha gjort? Vilket allt eftersom åren gick blev en allt mer irrelevant fråga, eftersom han faktiskt inte var i livet och kunde reagera på nya saker som hände. Så i alla fall, de här kommer, förnyar bolaget, och det är en smärtsam process. Och det sockras inte, till min förvåning, i den här dokumentären. För det finns så gott om självgoda officiella dokumentärer om Disneybolaget, där de bara gratulerar sig själva hur fantastiska de är. Och he had a dream. Den typen av slafs.
Men sen är väl det här någonting som har hänt Disney med åren också, att när de dokumenterar sin egen historia så kommer de närmare och närmare verkligheten. Alltså numera är det ju även i officiella Disney-dokumentärer, så är ju inte längre Walt Disney ensam Musse Piggs skapare, utan de nämner även hans kollega Ab Iwerks, som ju var precis lika delaktig. Det
tog bara 70 år.
Ja.
Och jag tror att en anledning till att det är så pass raka rör, även när det handlar om levande människor i den här filmen, framförallt den här Jeffrey Katzenberg går de ganska hårt åt. Jag tror att det är för att producent och regissör till den här filmen, det är en som var med, Don Hahn, som fortfarande har någon slags roll i Disneybolaget, så att han har fått fria händer, därför att han är en del av hemmalaget, tror jag. Och det är så kul, han pratar i den här filmen om, för han var en av de här som faktiskt fanns där redan när de här nya namnen kommer in, hur hemskt det var att han nästan blev rädd. Därför att de här New Hollywood-typerna kommer in och de var som gangsters. De pratade med hög röst och skrek och de svor och de pratade bara om pengar. Don Hahn, han var van vid de här äldre gentlemännen och animatörerna som hade jobbat på bolaget sedan 40-talet. Som var jättesnälla och artiga och hade tofflor och drack te.
Åh, oh, vad trevligt.
Ja, men Göran, när du säger det här, hur skulle Walt ha gjort? Och ja, nu säger du, det kommer in folk som är liksom rosenrasande och som folk är rädda för. Det var ju så Walt gjorde.
Ja, nej, men de hade nog kanske glömt den sidan av Walt. Alltså Walt själv var ju knappt inblandad i filmproduktionen från 50-talets början.
Nej, så. Men när han var på studion, alltså han var, ja, får man väl säga, någon sorts geni och alltså drev fram en utveckling av den animerade filmen som var helt ofattbar. Men hans anställda var rädda för honom.
Jo, men jag tror att Don Hahn, om man ska förklara den här liksom missuppfattningen, eller vad man ska säga, han hade ju aldrig träffat Walt Disney. Han var ju alldeles för ung för det. Däremot så var han uppfostrad av de här animatörerna som var kvar, som var kursade av Disney på 30- och 40-talen. I alla fall, en kul historia. Jag satt fastnaglad. det hjälper ju att det handlar om filmer som vi alla har sett, Skönheten och odjuret och Aladdin och sådär, och att när det här sönderfaller, det här vinnarlaget faller i bitar efter Lejonkungen därför att alla vill ta åt sig äran och sådär, då berättas den historien också. De låtsas inte att det var en enda lycklig familj. Sen så händer det som händer på streaming, ska jag bara säga helt hastigt, att det kommer en sån här tips om en till dokumentär. Och jag tänkte, den var ju lite intressant. Och då handlar det om två av de här äldre animatörerna, Frank Thomas och Ollie Johnson. Alltså riktiga old boys.
Men det här är ju verkligen två legendariska animatörer. Och jag har inte sett den här dokumentären. Däremot har jag, i likhet med väldigt många andra tecknare tror jag, läst en bok som heter Disney Animation, The Illusion of Life, skriven av Frank Thomas och Ollie Johnson, som nästan är en sorts bibel för det som man kallar karaktärsanimation. Alltså att skapa levande figurer som känns helt levande fast de är typ tecknade krokodiler eller någonting.
Ja, de var ju helt ojämförligt bra på precis sånt. Och det måste jag säga, att dels är det här en väldigt gripande dokumentär om dem som människor, alltså deras liv. De jobbade på Snövit på 30-talet.
De hade väl ett helt yrkesliv på Disney-studion, båda två?
Absolut, och de hängde med till 80-talet och gick de i pension. Den här tror jag från början av 90-talet. Så att det är två äldre herrar. De bor i husen bredvid varandra. De är bästa vänner och deras fruar är bästa väninnor. Och de är så mysiga, de är så snälla. Det känns att de tillhörde de här toffelgubbarna som inte skrek. Modiga, milda män. Men sen så finns det den andra sidan som du pratar om, det här karaktärsanimation. Att det här är en jättebra film, skulle jag säga, om skådespeleri. Därför att vad animatörer är, i alla fall en bra animatör, är ju en skådespelare. Man ser Kapten Krok eller Stromboli i Pinocchio eller någonting på filmduken, men då har du ju någon som har suttit och grimaserat framför en spegel och agerat ut den där rollen och gjort det så bra så att man tror att de här teckningarna faktiskt är en person. Och man ser vilket allvar Frank Thomas och Ollie Johnson tar det här på när man ser dokumentärfilmen. Jag tror att det är Frank som sitter och tecknar, om det är Alice i Underlandet, ska handen vara på hakan eller är handen bakom nacken, och vad betyder det? Vad är det jag vill förmedla med den här handen i den här enda bilden? Han är också så där uppstressad för att, men det här är ju enda chansen. Det är liksom, det här kommer att finnas kvar i decennier och det kommer aldrig att göras om, så att jag har en enda chans att göra det här rätt. De vet det. De tar det på allvar, och det finns något otroligt gripande med det. Och man trivs i deras sällskap. Så två tips. Waking Sleeping Beauty, där folk skriker och är arga. Och så sen efteråt så blir man lugn igen när man ser Frank och Ollie. Båda på Disney+. Johan?
Jag har en film som fortfarande går på en del biografer. Men som de flesta nog kommer att se på Apple TV+. Och den heter Blitz. Gjord av regissören Steve McQueen, som man känner igen från till exempel 12 Years a Slave, är väl hans mest berömda film.
Den som han Oscar.
Ja. Det här är, tror jag, att den betraktas som överraskande konventionell för att vara en film av honom. För han har ju annars en tendens att dra iväg åt lite extrema eller kontroversiella ämnen. Men det här är en riktig så här gammaldags, nästan lite Dickens-aktig historia om en pojkes, ja, äventyr får man säga. För det är en väldigt äventyrskänsla i filmen under blitzen, alltså under tyskarnas bombningar av London under andra världskriget.
Jag har ju också sett den. Ja. Jag kan hålla med om det. Den har ju en annan känsla. Han är ju, skulle jag säga, en ganska intellektuell filmskapare. Alltså det brukar finnas en liten distans till ämnet som inte riktigt gör här. Utan det här är ju liksom det här är ju en skröna.
Ja, det är det. Men alltså när du säger det här, för att han har ju verkligen, Steve McQueen, alltså sina starka sidor och de sidor som inte är så starka. Alltså han är ju bildkonstnär från början och han är ju en otroligt bra visuell filmskapare. Alltså även den här filmen, det är helt fantastiska bilder i den. Alltså dels väldigt häftiga scener som när Londons tunnelbana översvämmas av vatten vid något tillfälle. Men också bara
bombningarna.
Bombningarna, det är någon fest som är helt fantastisk. Nummer ibland i filmen nästan som en musikal. Det är liksom väldigt så här visuellt medryckande. Även alltså, det här sönderbombade London är ju återskapat rimligtvis huvudsakligen digitalt, men på ett helt fenomenalt sätt. Det går inte att skilja var liksom gränsen går mellan riktiga hus och hus som bara består av pixlar.
Det tänkte jag överhuvudtaget, att det är ju en sån där sak att om det funkar så märker man det inte. Och så var det lite grann i den här filmen, att jag hade ingen aning om vad som var digitalt och inte.
Alltså sen är han ju också en politisk regissör. Alltså han har ju, så att det är en välbekant historia. Alltså London under andra världskriget, eller England under andra världskriget, det är verkligen inte första gången man ser det på film. Men han tar upp en del saker som man inte riktigt har sett förut. Alltså den här pojken har ju en svart och en vit förälder. Hans mamma spelas av Saoirse Ronan, som vanligt jättebra.
Why can't you come with me? Sweetheart, I told you it's an adventure for children only. Grown-ups not allowed. But it's gonna be great. You're gonna make new friends.
My friends already are.
Yeah, well, you play games in the countryside. That'd be nice. There'll be cows and there'll be horses.
But they smell. I want to stay with you.
Yeah, I know. It's only until all this is over. And then the schools will open again and life will get back to normal, I promise.
Please, Mum. Don't send me away.
Så att filmen tar upp en hel del om rasism, och den tar faktiskt också upp någonting som jag aldrig har sett i skildringar av London under blitzen, och det är att det var en väldigt stor kriminalitet, att folk helt enkelt passade på att länsa sönderbombade butiker, och det fanns liksom hela förbrytarligor som var specialiserade på det här. I mina ögon filmens bästa sekvens, och den allra mest Dickens-lika, är ju när den här pojken hamnar hos en av de här ligorna och, ja, mer eller mindre tvingas stjäla saker ur en juvelerarbutik.
Ja, det låter ju precis rakt, ja, av Dickens.
100% Oliver Twist. Mm.
Men då ska jag komma till att jag gillade verkligen filmen och rekommenderar att man ser den. Men den hade också sidor som jag tyckte var mindre lyckade. Och, alltså Steve McQueen, han är inte och har aldrig varit, tycker jag, någon bra personinstruktör. Det är ofta något lite, som du sa, intellektuellt, jag skulle nog till och med säga stelt över hur folk agerar ibland. Och han är inte bra på att skriva dialog. Alltså det blir ibland ett lite så här predikande drag i filmen.
Jag tänker, ja, men det kan jag förstå.
Ja. Men alltså, det här är verkligen, alltså, små anmärkningar. För det här är en medryckande, häftig film, verkligen.
Jag tyckte det var överraskande mycket om den, för den här har ju verkligen fått blandat mottagande, ja. Inte dåligt, utan bokstavligt talat blandat. En del gillar den mycket, en del gör det inte. Jag tillhör ju då sidan som verkligen gillar den, men jag är ju en sucker för Dickens, ja, andra sidan, så bara, herregud, hur skulle jag reagera?
Och Göran, du är ändå vår, på något sätt, jag betraktar ju dig som vår arbetsledare här, för det här är lite grann ett gränsfall. När vi pratar om biofilm så sätter vi betyg, när vi pratar om streaming så sätter vi inte betyg. Vill du att jag sätter betyg på den här?
Den här går ju faktiskt, alltså i skrivande stund eller i talande stund, så går den ju faktiskt på bio. Ja. Alltså, och samtidigt ska man vara realistisk, alla kommer ju att se den på streaming. Det är en försvinnande liten andel som kommer att se den på duk. Men jag tycker att du kan få ge, det är klart att du får ge betyg.
Ja, då är den en mycket stark trea.
Okej, okay, jag sätter inte betyg, men om jag hade gjort det, då skulle det ha varit en fyra från mig. Men jag är ju då sentimental, som bekant. Och den är på
Apple TV Plus.
Och på bio, nästan säkert att den inte är.
Ja, den kan nog hänga kvar på typ Bio Capital i Stockholm och kanske någonstans ute i landet också.
Eller ute i världen. Vi har ju faktiskt lyssnare i andra världsdelar, ja, som jag är väldigt nöjd med. Jag är nöjd med alla våra lyssnare, de vi nu har. Heja er! Apropå det, så det här var ju då vår novemberpodd, släppt i december, men det kommer mera. Dels så kommer det en riktig decemberpodd före jul, och sen så har vi Patreon. För saken är den att, som ni märker, har inte vi några sponsorer. Jag önskar att det fanns reklaminslag att bli irriterad över, därför att det skulle innebära att vi tjänade en krona på det här. Nej, men vi kämpar för att hålla den här podden vid liv, och om du vill ge oss lite konstgjord andning och hjälpa oss på den vägen, surfa över till Patreon. Det finns en länk på vår Facebook-sida. Stöd oss med, det är väl 30-35 kronor i månaden som är avgiften. Då blir vi jätteglada. Och du får någonting i utbyte, nämligen att den här podden är inte slut än. Vi har ett extra inslag. Vi har massvis av extra inslag där. Men det som är aktuellt nu, det är att vi pratar om Ridley Scotts Gladiator 2. Mördarbabianer, galna kejsare, hajar på Colosseum. I'm not kidding. Gladiator 2 snackar vi om. Men nu återstår bara att säga att Niklas Runsten redigerade. Tack för det. Vi ses på Patreon, eller så ses vi i nästa podd. Det går bra vilket som. Så kul att just du lyssnade. Hej då Johan.
Hej då.
Hej då Sege.
Hej då.
Hej då mig.